Kapitel 10. Vad min himmelske fader inte planterat. På kyrktrappan stötte Sture på Kallvik. Den sistnämnda ville gärna veta hur predikan hade fallit Sture i smaken. Jo, det var klargörande. Han är så grundlig, sätter Bo. Det är tacksamt att få lite bakgrund till texten också. Visst är det viktigt, ibland helt avgörande för förståelsen. Nu är det ju kvällsfika på agendan. Här kommer min sampredikanten också. Guds frid, pastorn, tack för predikan. Det är ju något av ett specialområde för dig. Guds frid, vad ska man säga? Vi är bara onyttiga tjänare. Det är ju ett viktigt tema det här med den kristna friheten. Om det sedan blev så bra utlagt till alla delar är en annan sak. Jag tyckte det var klargörande. Men en sida av den kristna friheten kom faktiskt inte fram i predikan. Ja, så säger du det. Ja, inte för att texten skulle ha gett anledning att behandla det, men det där med att vara stark i en falsk övertygelse kom inte fram. Och Sture här är smått intresserad av den aspekten. Kunde du tänka dig att komma över och ge oss specialundervisning i ämnet, över en kopp kaffe? Ja, jag vet inte riktigt. Jag har inte förberett någon sån undervisning för ikväll. Nej, men det tar du på talang. Du vet, Sture och jag samtalade för en knapp vecka sedan om de här sakerna. Och jag försökte förklara det efter bästa förstånd. Men så bra som du gjorde det idag blev det nog inte gjort. Vi hann aldrig fram till vad man ska göra när man möter en kristen som är stark i en falsk föreställning. Och som sagt vill jag minnas att du inte heller var inne på det i din predikan. Men det är förståeligt eftersom den sidan inte behandlas av aposteln i första Korintherbrevet 10. Nej, precis. Man får nog gå till Matteus 15 då. Du tänker på Jesus och fariseerna. Där har vi det, ja. Men du, om du inte har annat för dig ikväll så får du gärna titta in en sväng så får vi samtala om den sidan av saken. Du kan ju inte gärna missunna oss en lite agape-stund nu när du nyss har lovordat fenomenet. Nej, jag antar det, skrattade kaplanen. Tack, då kommer jag. Väl framme hos Kallvik hälsade de på Marie-Helén som nyss hade kommit hem från kvällsskiftet. Hon jobbade som sjuksköterska och hade därmed ganska oregelbundna arbetstider, vilket gjorde att hon inte alltid kunde vara med sin man i kyrkan. Men nu var hon hemma och hälsade gästerna välkomna. Medan makarna Kallvik tillsammans plockade ihop fika till köket gav Sture kaplanen lite bakgrund till frågeställningen. Han berättade kort om relationen till Klas och om hur han på ett provokativt sätt hade bjudit sin granne på öl. Han tackade för predikan som hade klargjort en del saker för honom. Men säg mig, Lasse, hur vet man om någon är stark eller svag i en falsk övertygelse? Ja, du Sture, personligen skulle jag vara försiktig att dra några slutsatser om de sakerna i ett alltför tidigt skede. Precis som med det mesta i kristendomen handlar det om att rätt kunna tillämpa lag och evangelium. Det ska man inte göra lättvindigt. Man ska inte se på människor alltför systematiskt och tänka att man så snabbt som möjligt ska placera dem i något fack. Men det är klart, visade sig efter samtal att man har att göra med en falsk lärare. Och det är ju vad det egentligen är fråga om. Så ska man inte hålla på att förmana honom i det oändliga. Utan en första och en andra gång räcker, säger Paulus till Titus. Att dra för snabba slutsatser är lika illa som att spara på lagen för en syndare. Kaffet var klart och herr och fru Kallvik bar in det till gästerna. Dricker Lasse kaffe eller te? Frågade Marie-Helén och tittade frågande på Zetterbo. Det blir bra, det är ju ganska sent redan. Kaffe för min del, sa Sture. Värdarna serverade sina gäster och hällde sedan upp åt sig själva. Får man sätta sig med herrarna en stund? Frågade fru Kallvik. Det känns så tomt här när barnen är utflugna. Nu har jag bara lilla gubben kvar och honom tar ingen ifrån mig en hel söndagskväll. I alla fall inte utan fight. Hon la armen kring sin mans axlar. Nå, nu är ju detta inget gisslandrama som jag fallit offer för, utan det var faktiskt så att jag bjöd hit Lasse och Sture men du får jättegärna göra oss sällskap. Du kan ju rent av lära dig någonting du också, sa pastor Kallvik och såg kärleksfullt på sin hustru. Vi funderade efter gudstjänsten kring den kristna friheten och hur man ska bemöta medbröder och systrar som har fastnat i en felaktig övertygelse om någon sak och som vill prångla sin övertygelse också på andra. Vad säger Bibeln om sådana? Hur hanterar man den på rätt sätt? Jag har här varsin bibel till oss. Vi kan ju tillsammans se på de ställen som talar om detta. Har man bibelstudium så måste man ha bibeln på bordet. Bibeln på bordet, utbrast Zetterbo. Vid de orden drar jag mig till minnes ett citat om bibeltolkning av docent Öberg. Det är kusligt att konstatera att bibeln inte är så fyrkantigt enkel att arbeta med. Vi vet att alla kättar genom kristendomens historia hade bibeln på bordet. Det är ett allvarligt konstaterande som säger en att man inte ska dra lättvindiga slutsatser när man läser bibeln utan noggrant studera alla ställen som talar om det ämne man vill sätta sig in i. Och förstås be den helige ande om vägledning. Går vi till det ämne vi nu skulle tala om så tror jag nog Risto själv skulle vara bäst lämpad att leda samtalet. Men eftersom han frågar mig så kan jag ju förstås redogöra för min förståelse av saken. Alltså som jag nämnde vid kyrktrappan så är Matteus 15 ett viktigt beläggställe för detta tema. Jag predikade över den texten för något år sedan så jag kanske minns något från förberedelserna för predikan. Zetterbo ögnade genom texten en stund. Och sen började han sin utläggning. Får se nu. Fariseerna angriper Jesus för att hans lärjungar bryter mot de helste stadgar när de inte tvättar händerna innan de äter. Fariseerna tänkte ju att människan blir rituellt oren om man äter utan att först ha tvättat händerna. Men Jesus går inte genast till rätta med den föreställningen utan tar upp en annan föreskrift i de helste stadgar. Att man kunde helga egendom åt Gud som offergåva till templet. Att man så här åtminstone delvis förlorade möjligheten att bistå sina föräldrar på deras ålderdom var inget problem för de fromma fariseerna. De hade ju tjänat Gud med sina gåvor till hans hus. Men Jesus säger att det är brott mot det fjärde budet att ta av det som föräldrarna hade behövt för sitt uppehälle och ge det till templet. Fariseerna ville vara frommare än Gud. Och Jesus är inte nådig mot dem. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull, hycklare. Han pekar sedan på Jesajas straffdom över det vi brukar kalla munkristendomen. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. Intressant, inflikade Kallvik. Jag har inte tidigare tänkt på att de här orden hos Jesaja är en profetia om fariseerna. Naturligtvis gäller de falsk gudsdyrkan i alla tider. Men att se hur den helige ande i Nya testamentet tillämpar den här profetian på fariseismen är intressant. Det är ett bra exempel på hur Gamla testamentet ska ses i ljuset av det nya. Ursäkta att jag avbröt. Fortsätt, Lasse. Tack, fariseerna höll Guds namn i ära. Guds styrkan var något väldigt centralt i deras liv, men de ville själva utforma den. De var inte lyhörda för hur Gud själv önskade bli dyrkad, utan de gestaltade sin gudstjänst utifrån sina egna föreställningar. I lagen säger Gud, du ska inte ha begär. Begär är synd, det gör dig oren inför mina heliga ögon. Fariseerna ansåg att lagen inte var nog. Den lämnade för mycket spelrum, för mycket utrymme för tolkning. Här fordrades det detaljanvisningar och med tiden skaffade man sig sådana. De växte fram ur det vakuum som fanns i deras hjärtan, det som Gud borde ha fått fylla. Men deras hjärtan var långt ifrån Gud och det blev också deras fall. Folket deporterades till Babylon. När de fick återvända till det utlovade landet igen började fariseernas guldålder. Man började arbeta fram den muntliga lagen, de äldste stadgar och dessa fick med tiden samma status som de kanoniska skrifterna. De sysselsatte sig med yttre övningar, men deras hjärtan var fortfarande lika onda och orena. Istället för att i bot och bättring vända sig till Gud med sitt orena hjärta, så kunde de stå i templet och slå sig för bröstet och tacka för att de inte var som andra människor, sådana som inte följde deras stadgar. Och man såg ner på den förbannade hopen som inte kände lagen. Att lägga något till Guds ord är illa nog. Vi kan till exempel tänka på slutorden i Uppenbarelseboken. Men fariseernas fokus på sina egna stadgar fick dem också att förbise Guds bud, i det här fallet det fjärde. I praktiken blev alltså de äldste stadgar viktigare än skriften. Oj, jag predikar nu igen, ursäktade sig Zetterbo. Jag blir så mångordig ibland. Nej, fortsätt du bara, sa Sture. Jesus ogiltig förklarar sedan de äldste stadgar när han förklarar att människan inte blir oren genom att äta med otvättade händer. Människohjärtat är orent i sig självt, och det är vårt verkliga problem. Att som fariseerna börjar tala om yttre saker när det egna hjärtat är en stinkande brunn är hyckleri, säger Jesus. Vi kan också tänka på berättelsen i Lukas 11, när Jesus gästade en farisé. Jesus förbisåg den rituella tvagningen före måltiden, till världens stora förvåning. Vi ska läsa vad Jesus säger, Lukas 11:39 framåt. Ni fariseer, ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men ert inre är fullt av rofferi och ondska. Dårar, har inte han som gjort utsidan också gjort insidan? Men ge det som finns där inne till de fattiga, så blir allt rent för er. Ve er, fariseer, ni ger tionde av mynta, vinruta och alla grönsaker, men missar rättvisan och kärleken till Gud. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Jesus kräder inte orden, varken här eller Matteus 15. Fariseerna är falska lärare och mot sådana är Jesus stenhård. De människor som faller offer för dem är ofta svaga och osäkra. Falska lärare kan ha gjort deras samveten överkänsliga. Offren blir bemötta av Jesus på ett helt annat sätt än förövarna. Jesu egna lärjungar tyckte uppenbarligen att Jesus tog i för mycket när han kallade fariseerna för hycklare. Vet du att fariseerna tog illa upp när de hörde det du sa? I Jesus svar hittar vi nu principen för hur vi ska möta människor som är starka i en falsk övertygelse. De ord som Jesus uttalar borde man sätta på en tavla och rama in. Varje planta som min himmelske far inte har planterat ska ryckas upp med roten. Ja, det är ord och inga visor, sa Kallvik. Maria, kunde du inte göra ett korsstygnsbroderi till kyrkan med den texten? Ja, det skulle minsann vara en fin påminnelse om att vi alltid ska vara på vår vakt mot falsk lära, oavsett om den kommer från vår egen församlingspredikstol eller utifrån, sa Zetterbo. Ursäkta, sa Sture, för mig är det inte helt klart hur man ska förstå orden om att rycka upp plantor. Kan ni förklara? Okej, Jesus förklarar på nytt för sina lärjungar att det inte är det som far in i munnen som orenar människan, utan det som kommer från människans hjärta och tar sig uttryck i onda tankar, ord och gärningar, det är det som orenar henne. Det Gud har planterat förstår jag av sammanhanget som Guds ord. Ordet säger, du ska inte ha begär. Det ordet tar fasta på det som är människans värsta skada, hjärtat, det ärvda fördärvet. De äldste stadgar missar målet, de riktar in sig på det som kan ses med ögonen och frukten blir en ytlig, lagisk gudsdyrkan. Gud är upphovet till sina bud, han har planterat dem. Människobuden däremot har Gud inte planterat och de ska därför ryckas upp med roten, grundligt förstöras som en invasiv växtart. Precis, sa Kallvik, eftersom deras frukt är en lagisk kristendom som inte flödar fram ur evangeliet utan från människans egna rättfärdighetssträvanden. Vi människor är ofta mer toleranta mot den falska läran än Gud. Lärjungarna verkar skämmas över Jesus stränga attityd mot de falska lärarna. Tog han inte i lite väl mycket nu, Fariseerna utgjorde trots allt en högt aktad tankesmedja inom judendomen på den tiden. Men Jesus backar inte. Han vet vilken skada falska lärare kan åsamka människosjälar. Okej, jag tror jag förstår, sa Sture. Men finns det några fler ställen i Bibeln som talar om det här? Jag menar, det känns ju lite osäkert att grunda sin lära på bara ett ställe. Lasse? Kalvik passade mer än gärna frågan vidare till sin kollega. Jo, visst finns det flera. Men jag skulle vilja poängtera att ett eller två klara bibelställen alldeles utmärkt duger som grund för läran. Vi har ingen rätt att förbise det Gud säger i Bibeln, trots att det bara skulle finnas på ett enda ställe. Ta läran om Kristi nedstigande till helvetet. Det finns väl inte mer än ett klart beläggställe som tar upp den frågan till behandling. Och ändå är den sanning som hela den kristna kyrkan bekänner i apostolikum. Precis. Matteus 15 är helt tillräckligt för att vi ska inse att vi inte kan behandla alla med en felaktig förståelse på samma sätt. Men jag är förstås nyfiken på vilka andra ställen du har i tankarna, sa Risto och vände sig mot Zetterbo. Du, Risto, konstaterade nyss att lärjungarna kanske inte riktigt förstod varför Jesus var så resolut mot fariseerna. Jag kom då att tänka på att det i apostlakretsen också fanns vissa variationer i hur man hanterade hyckleri som man mötte. Jag tänker på hur Paulus kom till Jerusalem med Titus som följeslagare. Titus var ju oomskuren och i församlingen i Jerusalem fanns det kristna bröder som ville att han skulle omskäras. Förmodligen var det tidigare medlemmar i det fariseiska partiet som hade blivit kristna. Men Paulus gav inte efter för dem. Eftersom det i så fall hade äventyrat hela hans verksamhet. Han hade evangeliets sanning för sina ögon och om judaisterna var osäkra på om Kristi ställföreträdande gottgörelse var nog till frälsning så var det ingen lösning att kompromissa. Tvärtom anade Paulus här jättelokor i blomrabatten, legalistiska plantor. Så han gav inte efter. Inte ens fast det gällde en mycket stor fråga för den första generationens judekristna. Vi ska komma ihåg att omskärelsen praktiserades redan av Abraham, så dess ursprung står att finna långt innan Mose lag blev given på Sinai. Den kommer inte från Mose utan från fäderna, sa Jesus vid ett tillfälle. Men trots att det för judarna var en ofantligt stor sak, kompromissar inte Paulus. Kristus alena är en mycket större sak och den ville Paulus i ord och handling bekänna under besöket i Jerusalem och också i brevet till Galaterna där det här finns omvittnat. Intressant, sa Sture. I vilket kapitel i Galaterbrevet står det om det här? Om jag kommer ihåg rätt är det i andra kapitlet, sa Zetterbo. Det är också där som det berättas om hur Kefas vid ett tillfälle hanterade judaisternas krav. Det utspelade sig när Kefas var på besök i Paulus hemförsamling i Antiochia. Till att börja med gick det bra. Han hade inga problem med att äta tillsammans med de hedna kristna där. Men sedan kom det judekristna besökare från Jerusalem, förmodligen ex-fariseer, och då började Kefas hyckla. Han tog avstånd från de hedna kristna av hänsyn till judarna. En jude skulle ju inte äta med en hedning. Och även om Kefas visste bättre, så föll han ändå i detta hyckleri. De andra omskurna gjorde också på samma sätt. Men det gjorde inte Paulus, utan han gick till rätta med Kefas inför alla. Återigen var det evangeliets sanning som stod på spel, den här gången i Antiochia. Vi ska ändå komma ihåg att Kefas inte gjorde sig skyldig till någon villolära. Till skillnad från de fariseer som Jesus avspisade i Matteus 15 så förkunnade Kefas ingen falsk lära. Fariseerna hycklade i både lära och praxis, men för Kefas brast det bara i praxis. Det här var ändå ingen småsak för Paulus. En obiblisk praxis hotade den bibliska lära han hade förkunnat, och det kunde Paulus inte ha överseende med. Kan man alltså säga att Kefas var stark i en oriktig övertygelse? Stures fråga fick pastor Zetterbo att fundera en stund. Nej, Kefas hade nog ingen stark övertygelse i frågan om det var fel för en judekristen att äta med en hedning. Frågan är om han ens var svag i den övertygelsen. Jag lutar åt att han var svag i övertygelsen om det var rätt att äta med en oomskuren. Tidigare hade han gjort det. Nu hade han slutat av rädsla för de omskurna. Men ni, fortsatte Setterbo, vilka är de starka i den här berättelsen? Ska jag svara, undrade Sture. Gärna det. Det finns flera parter som är starka i sin övertygelse, även om de inte nödvändigtvis har samma övertygelse. Okej, då säger jag Paulus och judarna. Precis, Paulus och judaisterna. Paulus var stark i övertygelsen att det bara finns ett gudsfolk, de kristna, de troende och döpta. Huruvida de är omskurna eller inte saknar betydelse. Huruvida de efter köttet är Abrahams avkomlingar saknar också betydelse. Judaisterna däremot krävde att också hedningarna skulle omskäras. Paulus gav inte efter för dem på deras hemmaplan i Jerusalem och inte heller när de besöker Paulus hemmaarena i Antiochia ger han efter. Hur säkra de än är på sin sak så är den falsk. Omskärelse i sig är ingen stor sak. Kunde man inte ha sett det som en from judisk tradition som man också ville överföra till hedningarna? Kanske som ett tecken på att hedningarna nu också hade blivit Abrahams avkomlingar genom tron. Kunde inte Paulus ha gett efter för de omskurna? Hade man behövt göra så stor sak av det? Jo, för lite surdeg syrar hela degen. En till synes obetydlig sak kan bli en huvudsak om den riskerar bryta ner tron för andra kristna. Ett litet ynka människobud kan förstöra tron för en annan. Det är därför Paulus reagerar som han gör. Hans egen hållning mot superapostlarna känner vi från hans brev, men han går till rätta med Kefas för att denne sover på sin post och inte i ord och handling protesterar mot villoläran. Tvärtom blir Kefas medryckt i hyckleriet och tillsammans med honom många andra judar, till och med Paulus kollega Barnabas. Nu mina vänner, vad har den här berättelsen att säga oss? Risto såg på Sture och inbjöd honom att svara, men Sture passade bollen tillbaka. Nåväl, jag kan delge er mina tankar. Det är anmärkningsvärt hur hårt Paulus reagerar mot kristna som är starka i en felaktig övertygelse. Varför gör han det? Varför låter han inte bara judaisterna ha sin ståndpunkt? Kunde man inte leva i samexistens ändå, judar och hedningar? Nej, anser Paulus. Judaisternas krav på omskärelse bryter ner tron för hedningarna. Ska det heta nåden alena? Så kan vi inte samtidigt kräva gärningar. Då är nåden inte längre alena. När någon i vår tid angriper en kristen trossats, hur reagerar vi då? Anser vi att det är upp till var och en kristen att föra fram sin lära? Må de sedan bygga upp tron för andra kristna eller riva ner den? Eller bemödar vi oss om att tillrättalägga det som blir fel, fast det kanske rör sig om vad man kunde kalla perifera saker. Risto, tänker du inte bjuda dina gäster på påtår, sa Marie-Helene. Hon var trött efter arbetsdagen på sjukhuset och satt djupt nedsjunken i en fåtölj. När borde man göra det? Gamla tomma kuppe, jag tycker nog att det hör till på något sätt, sa fru Kalvik och försökte imitera Ristos finska accent. Okej, jag får väl göra det då. En påtår, unge man, frågade Risto och vände sig till Sture. Ja, tack. Vill Lasse ha mera te? Nej, för mig räcker det. Något annat, en öl? Ja, tack, det kunde jag tänka mig. Jag behöver ju inte köra, så. Okej, ett ögonblick.